Hej och välkommen till den här podden som ska handla om första hjälpen till psykisk ohälsa. Och så ska vi prata om fyra tillstånd som är vanliga i vårt yrkesliv. Det är depression, PTSD, ångest och självmordsnärhet. Och så ska vi också prata lite grann om peer support och vad det är för någonting. Jag heter Johannes Jakobsson, jag är journalist i grunden och jag har med mig min kollega från Hantera Agera, Filippa Borg. Du får presentera dig själv som brukligt.
Filippa Borg, legitimerad psykolog. Jag har jobbat mycket med uniformsyrken i mitt yrkesliv. Vårt mål med det här avsnittet är att ge dig en tryggare känsla när det gäller att möta kollegor som kanske inte mår så bra.
Och vi vet att det är många som lyssnar medan de promenerar eller liknande. Kanske sitter någonstans och har det lite gött och inte behöver titta på en whiteboard. Så vi har lagt upp det här som ett samtal. Det är inga powerpoints, det är inga staplar, ingen statistik. Det är ett försök till en mänsklig dialog om det här viktiga ämnet.
Ja, MHFA. Och det står för Mental Health First Aid. Första hjälpen till psykisk hälsa. Och det är ett forskningsbaserat program från Australien som lär ut hur man ger stöd till någon i psykisk kris. Effekter av programmet har visat att utbildningen ger kunskaper som bättre överensstämmer med det aktuella kunskapsläget kring vård och behandling av olika psykiska ohälsotillstånd. Och att självförtroendet att hjälpa personer med psykisk ohälsa ökar och att negativa attityder till personer med psykisk ohälsa minskar. Och det fanns heller inga tecken när man utvärderade det här programmet på att någon har övervärderat sin förmåga som hjälpare och tagit sig på större ansvar än det som faktiskt rekommenderas.
Och det är faktiskt väldigt hands on. Det handlar om att kunna se varningssignaler, lyssna på ett bra sätt och hjälpa personer vidare. Till exempel till vård eller till någon annan att kunna prata professionellt med.
Det är lite som att vara en bro mellan den som mår dåligt och den hjälp som finns. Man behöver inte vara expert, det räcker att vara människa med lite träning. I MHFA-programmet finns fler psykiska ohälsotillstånd beskrivna, men vi har valt fyra stycken som är vanliga vid påfrestningar i ens yrkesroll.
I det här fallet då så börjar vi med depression. Och det här är ju någonting som man kanske refererar till i vardagslivet, tänker jag. Man blir lite deprimerad ibland när kylen går sönder. Eller man säger i alla fall att man blir deprimerad ibland när kylen går sönder. Man tänker att det är lite som att vara nere. Men det är ju faktiskt mycket mer än så. Det är ju en sjukdom som faktiskt påverkar hela livet. Med känslor, tankar, kroppen.
Ja, precis. Någon som är deprimerad kan ha tappat all energi. Känna hopplöshet, självkritik, kanske inte sova eller äta ordentligt. Vissa orkar faktiskt inte ens öppna mejlen.
Och för journalister, det är ofta ett ganska intensivt jobb. Snäva deadlines och man ska prestera hela tiden. Då kan ju en depression faktiskt kännas som ett totalt misslyckande. Och det är inte ovanligt att man försöker dölja det också.
Nej, och därför är det så viktigt att vi som kollegor vågar fråga. Om du märker att någon drar sig undan, märker nedstämd eller inte riktigt är där, så våga fråga. Jag har lagt märke till att du inte verkar må så bra. Hur är det egentligen?
Och för frilansjournalister som inte har kollegor på samma sätt så är det ännu viktigare att ha någon att ringa till eller träffa. Som kanske kan lyssna när det börjar kännas ohållbart. Och också det här tänker jag med, alltså utan att komma med de här klämkäcka råden eller att förfasa sig som också är ganska vanligt. Jo. Ibland i alla fall. Jag hoppas att det inte är lika vanligt idag som det var när jag jobbade. Och vi behöver heller inte lösa någonting i stunden, tänker jag är viktigt att poängtera. Bara visa att man finns där. Att jag hör, jag ser. Och det är ju första steget till att personen faktiskt vågar söka hjälp sen.
Sen har vi PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom. Det drabbar inte alla som har varit med om något svårt, men för vissa sätter sig händelsen i kroppen och i huvudet på ett sätt som inte går över.
Och det här är ju också en reell risk, ska jag säga, för journalister. För det kan handla om att man har bevakat olyckor, krig, våld eller att man har fått hot och hat riktade mot sig under lång tid ibland. Och ibland handlar det inte ens om ens egen upplevelse utan det kan handla om att ha lyssnat på andra. Och så egentligen varit peer support nästan åt en person som har varit med om någonting obehagligt. Och att man sen som journalist behöver gå tillbaka och skildra det här traumat i text eller bild.
Symptomen kan komma ganska direkt, men också viktigt att veta att de kan komma långt efter. Så kallade flashbacks, mardrömmar, att undvika vissa platser eller situationer, starka kroppsliga reaktioner som att vara konstant vaksam, lättskrämd, påträngande minnen. Det kan till exempel räcka med ett ljud eller en lukt för att trigga minnet. De kan även överdrivet, de som har drabbats ska vi säga, kan även överdrivet skuldbelägga sig själva eller andra eller visa minskat intresse i omvärlden och andra människor och kommer kanske inte helt ihåg den traumatiska händelsen.
Som kollega då, eller som person som jobbar med kollegialt stöd, så kan man märka här att personen blir lätt irriterad, att de blir vaksamma på ett nytt sätt, att de kanske drar sig undan. Eller säga att ja, men det där orkar inte med längre. Jag orkar inte rapportera om det där, jag har gjort det så mycket. Trots att det tidigare har varit deras grej, säger jag inom citattecken. Så att det har varit ett stort intresseområde.
Och här är det extra viktigt att visa tålamod och förståelse. Tvinga inte någon att prata, men signalera att du är där om de vill. Och våga uppmuntra personen att söka hjälp. Det finns effektiva terapier idag för PTSD.
Och här tänker jag faktiskt skicka in en fråga också till dig i egenskap av psykolog. För att det här är ju, alltså PTSD är ju tungt. Det är ju en rejäl diagnos som kan få väldigt stor påverkan på någons liv. Så här, har du någon tanke om hur jag som kollegastödjare liksom kan närma mig det här? För jag tänker att det kan kännas väldigt läskigt att göra det om man upptäcker att det här är någonting som inte står riktigt rätt till. Hur ska jag göra det som har gått den här kursen i några dagar?
Jag tänker att det är ju det som vi sa lite i början, att du kan vara en bro. Så när du är en god lyssnare så är det ju så att du kan hjälpa personen att få syn på det här själv eller hjälpa den vidare. Kanske säga, jag tror att du behöver gå iväg och prata om det här med någon. Det finns faktiskt bra hjälp att få idag. Så du sitter inte ensam med det här. Framförallt det, du är inte ensam.
Så det handlar inte om att ta över hela det här? Jag behöver inte vara lösningen på problemet?
Nej, det behöver du verkligen inte vara. Nej, du kommer långt med att bara lyssna.
Sen har vi ångest. Ångestproblematik som nästa del. Och det här är ju mer vardagsstress. Man kan prata om att det är en intensiv oro, panikkänslor, svårigheter att andas. Alltså alla som har haft en panikattack vet att, hur det känns. Just det här med andningen, hjärtklappningen eller en känsla av att men faktiskt tappa kontrollen.
Mm. En journalist mångest kanske undviker vissa uppgifter, skjuter upp saker eller isolerar sig. Och ångesten kan triggas av pressen och just som vi pratade om tidigare, prestera, deadlines eller till och med feedback från redaktören.
Och det är lätt att missförstå det här. Det kanske är en person som tidigare har varit väldigt aktiv, som har varit duktig på sitt arbete, som helt plötsligt verkar oengagerad eller lat. Och då kan det ju faktiskt handla om att de kämpar med ett inre kaos. Och som kollega då är det ju kanske viktigast att inte döma och inte bara sätta den här lathetsstämpeln i pannan på den här personen.
Och om någon får en panikattack kan du försöka vara lugn, påminna dem om att det inte är farligt och hjälpa dem att andas lugnt. Säga saker som jag är här med dig, det kommer att gå över.
Och kanske fråga, vill du prata om det som hände? Eller vad brukar hjälpa dig när du känner så här? Och som vanligt så handlar, eller som vanligt säger, men som mycket, ett genomgående tema i allt det här, så handlar det om att vara medmänsklig och inte den här professionella behandlaren. Man behöver inte ta ansvar för den här personens panikattack, men man kan vara ett stöd efteråt.
Absolut, ja. Nästa om självmordsnärhet, det kanske är det svåraste att prata om. Just självmordstankar, men det är faktiskt också det viktigaste tycker jag. För självmord går ofta att förebygga om någon vågar fråga.
Och här är ju många rädda för att plantera en tanke genom att fråga. Och då vill jag flika in att det funkar ju inte så. Man kan inte påverka någon eller vad säger man, hjälpa någon, det är fel ord också, men man kan inte driva på, man driver inte på en persons självmordstankar eller självmordsplaner genom att fråga om de har funderat på att ta sitt liv. Utan tvärtom så kan det för många vara en ganska stor lättnad om någon frågar och de kan svara så att jo, men jag har faktiskt tänkt på det. Och då får man ta det vidare därifrån.
Tecken kan vara att någon säger saker som, ja men det spelar ingen roll längre, eller jag orkar inte, och, eller så här, ni skulle klara er bättre utan mig. Eller att de börjar ordna upp saker som om de förbereder sig för att försvinna.
Om du misstänker något så våga fråga. Och till exempel så kan man fråga, jag vill fråga något som är lite svårt. Har du tankar på att ta ditt liv? Och det är egentligen en av de modigaste sakerna som du kan göra som medmänniska och som kollegastödjare tycker jag.
Om personen svarar ja, lämna dem inte ensamma. Sök hjälp direkt. Ring 112 om det är akut. Annars kan du kontakta psykiatrisk jour eller följa med till vårdcentralen.
När du ställer frågan då ska du också vara beredd på att härbärgera ett svar som skulle kunna vara ett ja.
Ja, vilket är jättejobbigt naturligtvis, men gör stor skillnad.
Och jag tänker det här kanske är ännu värre eller ännu svårare att hantera som kollegastödjare än PTSD. Som är den andra riktigt tunga diagnosen som vi faktiskt diskuterar idag. Hur ska jag tänka själv när jag går in i en sån här situation?
Jag tänker att en viktig sak är självreflektion och hålla reda på vad som är mitt och vad som är någon annans. Och också, tänker jag, om man har ett nätverk utav kollegialt stöd att i sin tur ringa någon. Inte prata om vem det är som har sagt vissa saker utan håller anonymt, men ändå få lufta det här och sätta ord på det så att man inte går och bär det alldeles ensam. Så ett nätverk utav stödjare vore ju fantastiskt om det kunde finnas.
Så det är inte tanken att du som kollegastödjare ska gå och träffa någon som kan bära på självmordstankar som säger att jo, men jag har planer på att ta mitt eget liv, och då hjälpa dem och sen hantera allting själv.
Nej, jag tänker att forskningen visar att vi är väldigt beroende av att ha ett socialt stöd och inte bära på för mycket själva. Vi är inte ensam och stark. Det är väldigt sällan det fungerar bra för oss.
Och det gäller väl egentligen alla de här delarna?
Ja, absolut.
Mm. Så ja, det medskicket här är ju att ja, men glöm inte dig själv, och att stötta någon i kris kan vara tungt. Så är du med om en sån här situation, och egentligen om det gäller depression eller ångest eller PTSD eller vilket som helst, så prata med en kollega, prata med din chef, prata med en professionell stödperson efter det här, för du är också viktig. Du är inte särskilt bra som kollegastödjare om du själv går och bär på en massa saker.
Och ibland kan det där ta hand om varandra vara just det som är skillnad. Att någon framförallt lyssnar utan att döma eller komma med råd. Att någon säger, jag har också varit där. Jag är här och lyssnar på dig.
Och det är det som peer support, alltså kollegastöd, handlar om. Från människor som själva vet hur det kan vara. Att vara i den situationen som den här personen är i.
Mm. Så just det här vad peer support är och varför det behövs och hur det skulle kunna fungera för just er som jobbar med nyheter, berättelser och ibland ganska tuffa upplevelser, det är lite det vi ska prata om i den här delen.
Mm. Och det handlar om att ge stöd som människa till människa, inte som terapeut, det är ju nyckelordet här tänker jag, inte som chef. Det är ju inte den som ska gå in och lösa alla problem åt den här personen. Utan där i egenskap som någon som har varit i liknande situationer och faktiskt kan veta eller känna in sig i vad den här personen går igenom.
Jag tycker att det är viktigt att hålla i huvudet att det är frivilligt, förtroligt och bygger på ömsesidig tillit. Och det låter kanske enkelt, men i praktiken kan det betyda allt att få höra. Jag ser dig, jag fattar, du är inte ensam.
Det låter ju inte så här jättesvårt.
Nej, och ändå så är vi många som drar oss för att göra det. Vi är oroliga för det vi kanske ska höra, om vi klarar av att höra det, om vi är duktiga nog att hantera det.
Och det handlar inte om att lösa problemen, just det är det som är det viktiga, alltså det är det som är själva navet. Det handlar om att lyssna, bekräfta och orka stanna kvar också i samtal som är svåra. Och våga säga det här, men det här låter ju faktiskt skittufft, vill du prata om det?
Och i många yrken, och journalistiken är definitivt ett av dem, finns det en kultur där det inte är självklart att prata om hur man mår.
Det kan jag känna igen. Och som journalist så är man ju ofta van vid, tänker jag, att man är van vid att lyssna på andra. Man är van att skildra andra människors kriser, vad de går igenom. Och då är frågan så här, vem lyssnar på dig som reporter, som journalist i det här fallet? Och nu trycket ökar, det är många deadlines, vi vet hur tajt det är ute på många redaktioner numera. Och samtidigt så går man runt och bär på de här jobbiga bilder, så man får flashbacks, intervjuer, reaktioner från tidigare jobb, kanske till och med att man kommer in på en lugn och fin redaktion och man har jobbat med någonting annat tidigare där det har varit värre. Då kan det ju faktiskt kännas ensamt.
Peer support är ju tänkt att skapa en trygg plats där du kan få ventilera, landa lite, kanske få perspektiv utan att behöva prestera eller förklara för mycket. Så idén om peer support har ju rötter i 70-talets brukarorganisationer inom psykiatrin, där människor med egen erfarenhet av just psykisk ohälsa började faktiskt stödja varandra.
Så att det här är ju någonting som har forskats mycket på, det har vuxit fram sedan dess under, det är lång tid sedan 70-talet nu, kan man säga. Är det faktiskt. Och sen har det spridits. Det är militären använder det, inom sjukvården används det, inom räddningstjänsten. Det är egentligen inom alla yrken där människor ställs inför tunga upplevelser, i pilotbranschen också.
Absolut, inom pilotbranschen, och forskningen visar tydligt att det faktiskt gör skillnad. Det ger en minskad känsla av ensamhet, bättre så kallade copingstrategier, ökad tillit och framförallt människor mår bättre.
Och flygbranschen då till exempel, det är piloter, ensamma, ansvarstyngt jobb. Man vill att de ska må bra när de sätter sig bakom spakarna. Ja. Och det är ju lite som journalister ibland, kan jag tänka mig.
Där finns ofta särskilt utbildade kollegor inom flygbranschen som man kan vända sig till. Inga journaler skrivs, inga diagnoser, bara ett samtal med någon som vet hur det kan vara.
Och det behöver ju inte vara mer komplicerat än så, det räcker att veta. Så här, om jag kraschar mentalt, vem kan jag ringa? Mm.
Samma sak kan byggas upp inom journalistiken. Det börjar med att vi pratar om det. Och att några får lite träning i hur man lyssnar på ett sätt som verkligen hjälper. Aktivt lyssnande helt enkelt.
Man behöver inte vara expert på det. Men som journalist så är man ju ganska bra, tänker jag, med att göra intervjuer och att lyssna. För det, man behöver vara närvarande. Man behöver lyssna mer än man pratar. Ställa de här öppna frågorna. Och framförallt att finnas kvar i det här samtalet även när det är någonting som är väldigt svårt.
Ja, det kan handla om att säga jag har varit där också, eller det låter tungt, vill du berätta mer?
Och det finns gränser i det här. Det är också viktigt att poängtera så att du som kollega stödjare inte blir den här som får gå och härbärgera allt, som den här personen säger. Det handlar om att våga säga jag tror att du behöver mer stöd än vad jag kan ge. Men inte att lämna dem ensamma där och då, utan faktiskt säger att ja, men jag kan faktiskt hjälpa dig att hitta rätt också.
Det vi har pratat om kan kännas mycket. Men kom ihåg, du ska inte vara terapeut. Du ska bara vara en trygg punkt, ett första steg mot hjälp.
Och det kan ju vara det här med att säga jag finns här, ska vi ta en kaffe? Bara, det kan ju räcka bara det för att någon ska känna lite hopp igen. Försök att sätta dig in i situationen. Vad hade du behövt när det var det som tuffast? Och vem skulle du kunna vara det stödet för när du kommer tillbaka till arbetsplatsen?
Det kanske börjar med en fråga. Eller med att bara finnas där. Eller jag ser att du har det tufft, berätta. Som en uppmuntran till att jag vill lyssna. Jag ser dig.
Vi sätter punkt där.
Det gör vi.
Tänker jag.
Ja.
Så tack för att du lyssnat och tack för att du är en del av ett yrke där vi mitt i allt fortfarande försöker ta hand om varandra.
Ja.